Hej och välkommen till Littpodden. Det är jag som är Emma.
Och det är jag som är Elin.
Hej Elin på en lördag.
Hej Emma på en lördag som inte är en lördag för oss. Nej. Sluta ljug.
Sorry.
Det är torsdag.
Det är torsdag, fast det är lördag.
Ja, det för er som lyssnar är det ju lördag. Det är något nytt.
Det är någonting jävligt nytt. Eller ja, nytt och nytt. Vi har väl lagt ut på någon lördag när vi bara, panik!
Ja. Vi bara, oj, var det dags?
Mm-hmm.
Det kunde vi inte förstå att det var. Mm.
Nej.
Nej, men vi har ju bytt avsnittsdagar nu.
Mm. Det blev så. Och, efter att ha försökt hitta luckor och så vidare och så vidare, så insåg vi att det kanske är så att vi inte ska jobba mot det här. Vi kanske ska jobba med det här.
Ja, och underlätta lite för oss själva. Liksom. Att inte vara rädd för förändring. För vi har liksom känt väldigt länge, tror jag, att vi skulle vilja göra någonting annat. Liksom testa något nytt.
Ja, fan vad nytt. Vi byter dag!
Men det gör ju mycket för oss. Alltså, ja. Man kan inte tro att det kanske gör det. Det är 2 dagar det handlar om.
Mm.
Men det gör ju väldigt stor skillnad för oss.
Ja.
Och för Robert som redigerar våra avsnitt, tror jag.
Precis. Verkligen.
Det är ju en hel produktion egentligen att få till de här avsnitterna. Mm. Vilket man inte kanske kan tro. Vi bara pratar skit, tänkte jag säga.
Nej, men det är ju det. Det är planering och det är faktiskt att vara också lite i ett visst mindset. Att kliva in när vi tar på oss hörlurarna och när jag säger, eller du säger, jag börjar spela in. Så är det ju liksom, då ska vi ju kliva in ja, men på sätt och vis en roll blir det ju. Då ska ju allt som är vi ut i våra röster. Och det, när man jobbar som vi jobbar nu med väldigt oflexibla scheman. Jag jobbar till exempel kväll, så jag har stängningar vid typ 7 och sen tar tåget och jag är hemma 8 och är helt slut.
Mm.
Jag kliver in, alltså jag kan inte riktigt kliva in och lämna världen utanför när jag kommer hem sådana kvällar. Och det är för sent för dig, för du kliver upp 4 på morgonen.
Liksom. Ja, och jag är hemma 5:30 liksom.
Ja, men precis.
Det tar för mycket av vår energi. Liksom. Det här kommer nog funka mycket bättre.
Mm.
Och jag hoppas att det också kommer speglas i våra avsnitt. Så att vi inte bara sitter där typ en onsdag kväll skitstressade och får ihop det här avsnittet.
Nej.
Och så blir det liksom halvbra. Men jag tycker ändå att vi har hittat någonstans våran grej också. Så det är väl därför det har gått så länge som det har gjort.
Skitsnack vi har ju och väldigt böcker.
Kul. Det. Men, ja, men det känns som att så här, vi har ju verkligen bara gjort det vi har tyckt är kul.
Mm.
Och det vi har känt för. Vilket jag tror har hjälpt väldigt mycket.
Mm. Och det här är ju helt, vad säger man? Det här är ju helt på vår fritid. Vi får ju ingenting för det här. Det är liksom, så att då också känna att man är bekväm med det man släpper. Och det, man är bekväm med det man producerar och det man skapar här. Det är ganska viktigt för oss. Det är liksom den enda belöning vi får. Och ni som lyssnar också för den delen.
Ja.
Så är det ju.
Jag tror att det här blir bra.
Jag hoppas det. Nu får ni liksom mysiga lördagshelgmånader istället.
Ja, och är det så att ni saknar att ha oss i lurarna när ni är på väg till jobbet eller vad det nu kan vara där på vardagmånaderna, så kan ni alltid spara avsnittet.
Oj, ja det kan ni.
Ni kan ju låta det ligga där som en liten fin karamell. Och bara
här
vänta
förklarar vi det obvious. Ja, nej, men med det sagt, så det här kanske ni ändå förstod utifrån vårt inlägg på Instagram och Facebook. Men vi vill också bara att ni får höra det med våra röster. Det är ingen som gör det här under pistolhot eller något sånt. Inte fan, nej. För jag vet varför man ska göra det. Men så är det. Hur mår du, Elin?
Ja, du vet ju, vi har ju pratat tidigare, men som ni kanske hör, så är jag förkyld. Igen.
Yeah.
Wow. Ja. Det känns som att jag har hamnat i ett läge där jag antingen typ är lite frisk.
Mm.
Eller så är jag sjuk.
Sjuk är det väl lite hela tiden?
Ja, jo, det är fan så. Jag tror jag kommer bara säga, ja men jag är nog fan lite sjuk.
Mm. Nej, men det är ju mycket förkylningar som går nu.
Jo, och så sen, jag pratade lite grann om det med en kollega, att det har varit väldigt en stressig period för många av oss.
Period? Och, när tar perioden slut?
Ja, det kan man ju verkligen fråga.
Mm.
När ser man ljuset i tunneln?
Mm.
Men just det här med stress också, att det känns som att när man är stressad, när man är inne i en ständig liksom stressbubbla, man sover inte ordentligt och sådär. Det är klart att man blir sjuk ofta.
Man får ju ingen riktig återhämtning.
Nej.
Kroppen går ju alltid på lite högvarv.
Ja, men precis. Och jag har fortfarande ont i ryggen också.
Mm.
Sen, jag vet inte om jag sa det förra gången.
Nej, sa vi att du hamnade på akuten? Nej, det gjorde vi inte.
Nej.
Men gud.
Men det var kanske inte så viktigt. Men jag hamnade på akuten.
Det var inte så viktigt. Nej. Okej.
Okay. Nej, men jag tror det var förra avsnittet vi spelade in. Jag tror att det var samma vecka som jag hade legat på akuten.
Ja.
10 timmar. Mm. För att de visste inte vad som var fel på mig. Oj, det stora problem med dig. Alltså. Det skickar mig till alla instanser.
Du bara, men berätta någonting jag inte vet.
Jag kom in och bara, alltså, det är så konstigt för mig. Jag är så konstig. De bara, ja, okej.
Det är något in på fel.
Ja, det är något stort fel, jag har hört det. Nej, men jag kom in med jättesvåra smärtor i ryggen. Som gick in i magen. Och jag tänkte först, men så här, är det njurstensanfall? Vad kan det vara?
Mm.
Och de var väl liksom osäker på vad det var. Blev hitskickad, alltså jag blev runtskickad så mycket att jag hamnade på flera avdelningar. Hade ju en sån här jättesexy sjukhusdress också. En sån här rock man knäpper på sig. Aldrig känt mig så vacker i hela mitt liv. Det var, och så låg jag på den där britsen och de skjutsade runt mig i sängen. Och jag tänkte, jag hoppas att ingen ser mig nu. Nej, men titta, det där är lite potten, ser jag.
Ja, det är lite så här. Det kan man ju känna verkligen. Alltså, när man har, någon har kommit fram så här på jobbet och sagt, hej, men är inte du lite podden? Man bara, jo, vad glad jag är att du träffar mig i ett sånt här sammanhang och inte i något annat sammanhang. Jobbigt.
Ja, för hade någon kommit fram i det här sammanhanget så säger,
du hade blånekat.
Det hade varit jättefint.
Du bara, nej.
Men jag hade blånekat. Ja. Jag bara, det är inte jag.
Nej.
det är någon annan. Någon. Nej
då. Ja, då vet jag att du är här för att kolla ögonen då. Ja.
Men jag hade så ont och man blir så, vad ska man säga, man blir så blottad också när man ligger i en sån säng, man har sjukhuskläder på sig, att så här,
väldigt sårbart.
Tittar ju. Ja, väldigt sårbart. Men ja, efter många timmar på akuten, en kontraströntgen senare, så visar det sig att jag har skador, alltså förslitningsskador och kotförskjutningar på någon kota.
Också väldigt vanliga skador från hemtjänstarbete.
Ja, de påpekar väl det liksom, att så här, det är väl, i och med att jag jobbar i vården så länge, så kan det vara en arbetsskada som har funnits kvar. Helt enkelt.
Mm.
Och som jag fick ett anledning att jag fick så ont plötsligt nu då, det var ju att att jag har det i kombination med att jag fick ett jättestort ryggskott.
Mm.
Ja, men annars, ja, jag tänker att det blir väl bättre så småningom, tänker jag.
Yeah. Allt gör ont.
Hur mår du?
Ja, jag har en ganska låg dag idag. Mm. Vilket är tur att jag hamnar på min lediga torsdag.
Ja.
Typ. Jag har varit fri sådär när man jobbar väldigt oflexibla scheman. Jag har varit som psykolog och det brukar oftast hamna på mina lediga dagar. Det går inte annars, liksom. Så det är lite trist när det blir så att man får en ledig dag och så bara och så går man dit och pratar och så river man upp massa saker.
Mm.
Och jag är ju den personen som verkligen så här, ja men idag kom jag dit med liksom en händelse som jag men jag är en sån där person som biter ihop och biter ihop och biter ihop och biter ihop och så jag vet inte om jag låtsas inte låtsas vara glad, men det blir så att jag fattar inte att jag behöver bli ledsen och då kommer jag dit och så slappnar jag av och så kommer de där tårarna.
De där tårarna.
Som måste ut.
Förbannade tårarna.
Jag var så här att jag liksom, oj vad ont i käkarna jag har. Hon bara, du kanske behöver gråta. Ja, det brukar vara så.
Ja.
Nej men, ja. Men hon är king, hon är bäst. Vi spenderade 20 minuter av stopp. Oj gud. Det var inte så rapt, det var mest bara att jag typ inte jag har varit så torr i halsen. Men vi spenderade de första 20 minuterna med bara snacka litfest. För hon är ju en litteraturnörd, precis som jag.
Och det är typ, helt fantastiskt.
Ja men alltså det är så jävla king. Alltså gud vad vi kan prata böcker.
Ja.
Jag tror att det är verkligen, jag mår som bäst när jag får göra det, så att det fattar väl hon också. Men vi började, alltså vi bara satte oss ner så bara tittade vi på varandra och bara Sadie Smith, vilken jävla kvinna.
Ja,
jävla king alltså.
Jag känner mig lite så här bitter att jag inte såg det också, men samtidigt så hade jag nog fan inte pallat att vara kvar några timmar till.
Nej, du hade så ont i din rygg också, så att det förstår jag ju.
Men det var ju, jag har hört jättemånga som verkar vara svinnöjd.
Ja, ja. Alltså det, jag tycker de gör det ju, jag tycker de gör det king varje år. Men vilket också, alltså det är ju en av anledningarna, eller en av sakerna vi ska prata om idag också är ju Litfest. Det sa vi ju att vi skulle recapa lite.
Ja, exakt. För er.
Så det blir en smidig övergång det här.
Ja.
Gå från Emmas låga psykologsamtal till... till Litfest.
Nu pratar vi böcker istället, det är roligare.
Ja, det är mycket roligare.
Vi kände väl liksom någonstans att vi gärna ville dela med oss av våran Litfest-helg.
Mm.
Om de samtal vi har varit på, både själva och tillsammans med varandra, du och jag.
Mm.
Och sen vill vi bara så här, för det är ju kanske några som lyssnar som inte är bekant med Litfest, som inte har varit på Litfest eller som inte är från Umeå och Norrland.
Mm.
Så det kan ju vara lite kul att bara så här nörda ner sig lite igen.
Vi vill också vara tydliga med att Litfest är ju inte alls som bokmässa eller som någon bokmässa man kanske tänker att det ska vara.
Nej.
Det är ju en litteraturfest, så det handlar om konversationer med författare. Det handlar om att knyta an internationellt och nationellt. Men det är inte förlagsstyrt alls.
Nej.
Utan det är författare och jag brukar tänka på att litteratur och humanist tänker så. Lite mer åt det hållet. Att vi pratar, Litfest pratar och bjuder in till samtal om vad som händer i världen och hur böcker och litteratur påverkar det. Eller hur böcker och litteratur blir påverkade av omvärlden. Det är inte sälja, 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 köp, köp, köp. Utan det är nästan, tittar man lite snett på tänkte jag säga. Inte riktigt så, men man blir lite så här, ja, nej men det är ju inte så att du ska... Litfest handlar inte om att kränga böcker, om man säger så.
Vilka nej, älskar. Det är ju mycket filosofiska samtal, mycket intressanta samtal.
Ja,
Och man önskade ju att man kunde klyva sig själv i typ fyra delar varje timme och bara gå på alla samtal.
Ja, tre samtal. Oh, gud ja. Verkligen.
Alltså, men man får ju välja sina samtal med omsorg.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Så man får ut men det mesta av Litfest och det man är ute efter när man kommer dit, tänker jag.
Ja, precis.
De ämnena man brinner för, oavsett om det är genus eller om det är klassfrågor eller rasism eller vad det nu kan vara, så är det ju liksom... Finns det någonting som berör...
Jag hoppas ingen brinner för rasism.
Nej, men jag tänker frågor som rör rasism. Ah, okay, och hur man...
Ja,
jag tänker inte att någon brinner för rasism.
Nej,
för det känns ju som att Det är ju ingen trevlig människa.
Nej.
Men någon som tycker att det är viktigt liksom att man pratar om de frågorna. Mm. Det tror jag de flesta av oss tycker. Men att man kanske, vissa samtal, kanske man liksom säger, men idag är jag jättesugen på att få höra om genusfrågor.
Och ibland kan man råka trilla in på liksom samtal för att man bara, jag känner inte till någon av de här. Ingen aning. Temat är väl ish, typ så. Och så bara, fan vad bra det här. Det här hade jag aldrig stött på någon annanstans. Liksom.
Nej.
Himla king tycker jag. Det bästa tycker jag med, det pratade vi om också, jag och min psykolog idag, att sitta i det här rummet i typ Idunteatern och bara känna, här sitter vi. Så många människor i lilla Umeå och ser och pratar om och brinner för, har samma värderingar, samma moral, samma starka åsikter oftast, som den som är i liksom i spotlight, som oftast är, men typ som Sadie Smith, som är en av världens största författarinnor och ett sånt jävla intellekt, alltså hon, den kvinnan, alltså wow, that brain, I want to eat it. Liksom, hallå?
Det var raw zombie.
Give me your brain. Nej, men liksom, vi alla sitter där i den teatern och tänker, give me your brain.
Så, om det är någon som är sugen på att vara på Litve så kommer de absolut inte vara sugen på att fara dit nu när de har fått ta den studien.
Ja, men alla zombieälskare kommer ju vilja åka dit.
Ja, men inte för att bli uppäten.
Nej. Nej, det är sant. Men så att få sitta där i den gemenskapen och känna som känsla av sammanhang, känsla av att vi förenas i det här, liksom, jag vet inte, det känns som en win på många sätt och vis. Och det är väl mycket det som är Litfest också, liksom. Det är att skapa en känsla av sammanhang inom litteraturvärlden. Det liksom handlar om att allting ska få plats. Alla humanitära frågor och litteraturen får plats i det här samtalet. Det är en konversation mellan bokläsare och författare.
Ja.
Det är inte författaren som berättar för mig varför jag ska läsa den här nya romantasy spice smuttboken för 51:e gången, typ.
Nej, utan det blir ju väldigt mycket, ja, men man pratar kring ämnena liksom som boken berör, eller böckerna.
Det
beror lite grann på, men oftast är det ju för att de är bokaktuell också.
Ja.
Och att man kopplar det till något ämne, något tema av något slag. Och det tycker jag ändå så att de hade ju väldigt tydliga, de hade tydliga samtal där man liksom lätt kunde följa med, man förstod vad temat var, och de hade konkreta frågor, och alltså det var sån trevlig stämning, tycker jag.
Jag tycker det var så kul. Alltså jag vart ju helt frälst att gå och lyssna på, vad heter han, Shenan Karuna Tilaka? En srilansk författare. Det var ju första vi gick på, tror jag. Du och jag. Han har skrivit The Seven Moons av Mali Almida, som är en fantasybok faktiskt. Som vann The Booker Prize 2022. Och han beskrev den så bra. Alltså jag älskade det. När moderatorn eller samtalsledaren bad han med typ en mening beskriva sin bok, så han, it is about a dead guy who has 7 days to find out, to figure out who killed him, typ.
Ja.
And then we have humor.
Han hade tränat på det också.
Ja, han hade gjort
det. På att sammanfatta den kort.
Exakt, exakt. Och hon bara, ja, men du får ju ta det längre om du vill. Han bara, men nu har jag ju tränat på det här.
Jag var så skärmig.
Alltså, som jag antecknade under det samtalet.
Ja, gud, din penna bara brrrr.
Ja, men alltså, det var så många one-liners. Det gjorde jag under Sadie Smith också. Alltså, gud, jag satt och bara brrrr hela tiden.
Ja.
Men det var en sak som jag skrev ner som jag tyckte var så otroligt. Så otroligt. Nu ska jag bara hitta det och kunna läsa det också, för att min handstil är inte knappt så att jag själv kan läsa den. han sa, humor allowed me to write it. För de pratade om humor, och jag är jätteintresserad av humor. Jag skrev ju min magister om humor och fantasy, och hur man kan copa med jobbiga saker, som till exempel döden. För det här handlar ju också om döden. Det är humor, det är döden. Och han har Douglas Adams, alltså Hitchhiker's Guide to the Galaxy, referenser. Alltså, I love it. Men då så säger han, humor allowed me to write it. Humor is, in many ways, a way to survive. We fear the regime, but humor is a great tool, whether against people's assumptions, corruption or power. Och jag bara, det är hela min magister. I ett citat. What a waste of time.
Du bara, fan. Jag hade inte kunnat sammanfatta det bättre.
Vad i helvete, jag skriver 50 sidor och så bara, nej, okej. Ja, ja. Men alltså det är ju, jag vet inte, jag tyckte han var oetrolig på många sätt och vis. Och jag har börjat läsa den här, för den här boken, The Seven Moons av Mali Almida, har varit på min TBR hur länge som helst. För att jag, egentligen främst för att jag tycker omslaget är fett coolt.
Ja.
Men nu när jag börjar läsa den och jag bara några kapitel in, alltså Elin. Det är på riktigt, Hitchhiker's Guide to the Galaxy quotes. Alltså det är referenser till nummer 42. Och det är referenser till, alltså, whatever you want. Vad är meningen med livet? Whatever you want. Alltså det är så mycket. Och det är, alltså det är döden, det är humor, det är satir, det är en död, unlikable main character. Alltså, jag mår så bra. Och han är fotograf också.
Ja.
Alltså, karaktären.
När han pratade om den här boken så blev jag såld på den. Alltså, jag vill ju läsa den.
Ja.
Jag tänkte att jag ska köpa hem den.
Ja. Alltså, oj. Den är så rolig. Och han är, alltså, och kärnan var ju otroligt. Otroligt är skämtsam. Han använde mycket humor själv, men han var så självreflexiv samtidigt, vilket jag tycker är en otroligt ett otroligt fint karaktärsdrag hos en författare, tycker jag. För det finns en så här, ja, jag vet inte hur det här gick till, men det blev liksom någon sorts transparent och genuin ödmjukhet i att det är mig, det är få förunnat ett privilegium att få sitta här även med er. Liksom. Och det är sjukt att ni tycker det liksom är så bra, det jag har skrivit. För att jag kan inte förstå riktigt varför, men jag har ändå en stark känsla av integritet. Jag har en stark känsla och stolthet över den här berättelsen. Återigen, det är en väldigt genuin, transparent och ödmjukt sätt att vara en författare på. Att inte ta det för givet. Att det kändes som att du och jag, vi skulle kunna vara kompisar, för att han, tror jag, tittar på alla som skriver som författare och på alla som vill prata författarskap och böcker med han som kompanjoner eller kompisar eller kollegor, liksom. Det var den känslan jag fick av han, och jag gillade det där samtalet så mycket. Det var så bra.
Jo, men jag tänker också med den framgången då han har haft med den här boken. Att han var så ödmjuk. Det tyckte jag var så fantastiskt också. För att ibland kan ju alla framgångar stiga något huvudet. Att man blir mer unapproachable. Att man blir lite på sin vakt. Man blir lite så här, men jag har redan svarat på alla de här frågorna redan. Det här känns bara som att jag blir uttråkad. Så det är lite känsla man får. Men han kändes bara så genuint glad. Att få prata om sitt land, sina böcker, alltså sitt liv. Han var så tacksam.
Och författare som har inspirerat han. Han var sån, från topp till tå, en boknörd också.
Ja, jättenördig. Jag älskade det.
Ja, men det var helt otroligt. Och det var verkligen inte så här snubbigt på något sätt. Det var inte så här, jag menar, som, jag vet inte, jag fick väldigt mycket känslan av att om man skulle bara så här stöta på han någon dag, vilket är ganska otroligt liksom här i Sverige och mer, om det inte är så att han ska på något annat samtal här i Sverige. Men då så här bara, jag såg dig på Littfest, då skulle han bara, gud, gjorde du? Vill du bli kompis med mig? Alltså han kände som en sån person. Och det, alltså, jag uppskattar det så mycket, för det är så mycket lättare att ta in vad de säger då. Någonstans. Man förstår verkligen vad det här är för person som är framför en. Vilket också är väldigt avväpnande för en läsares misstänksamhet gentemot en författare till exempel.
Mm.
Nej. Och nu rapade jag.
Ja, det är ingen fara.
Men det var... Jag vet inte varför jag alltid... Jag tror att det är varje avsnitt jag rapar. Rakt i micken också.
Det har blivit en sån här fix idé, bara. Ja, men jag tror... Nu ska jag rapa.
Ja, men typ lite så här. Det är en sån här raprutin som min kropp har fått för sig.
Du rapar inte, du rapar.
Nej, men det var... Den var... Det var han... Och han sa också någonting mer som jag skrev ner. Ja, det här skrev jag. Det tyckte jag, det skrattade åt. The meaningless of our lives, but it is not a depressing story. Det var det han har tagit med sig från Douglas Adams bland annat. Liksom, att skriva om meningslösheten, men inte deprimerande. Liksom.
Nej.
Och att fantasy pratade han ju också om. Att det kan fungera som en barriär gentemot liksom, the authorities. Och det tyckte jag också var en väldigt god poäng att göra, vad värdet ligger i fantasygenren. Men ja. Ja, det var bra. Jag tyckte det var bra. Men jag tycker allt som handlar om döden och humor är fantastiskt. Så att...
Ja. Men jag tänker, ska vi... Den gick vi och såg tillsammans. Ska vi ta den andra författaren som vi gick och såg tillsammans, pratade lite om henne och så
Han
sen
Kang. Ja.
Ja, så pratade vi om de vi gick på enskilt efter det.
Det kan vi.
Efter vi hade varit och lyssnat om den här boken då, så var vi ju på ett samtal med en författare som heter Han Kang från Sydkorea, som har skrivit en bok som heter Vegetarianen, och Jag tar inte farväl.
Mm.
Och det var väl Jag tar inte farväl som samtalet kretsade mest kring.
Mm.
Hennes senaste bok som precis hade översatts också inför Litfest. Och Han Kang hade ju också med sin översättare som så hon svarade liksom på koreanska och så sen blev den översatt direkt och så.
Mm.
Jag tyckte att det blev också ett väldigt häftigt samtal, det här det mångspråkiga i det här samtalet, att moderatorn ställde frågor på engelska och man även liksom fick hennes tanke. Man såg ju verkligen hur hon jobbade, alltså så här, det är ju svårt också, så här, det blir ju en, vad ska man säga, det är någonting som tappas däremellan.
Ja, man måste vara så jävla bra översättare, tänker jag.
Ja. Hon gjorde ett fantastiskt jobb.
Ja, men otroligt.
För man märkte typ inte av att hon översatte ju direkt medan moderatorn pratade. Och det märkte publiken liksom inte riktigt av.
Nej, verkligen.
Så det var ju väldigt smidigt, tyckte jag.
Men sen blir det ju också hattigt. Och för mig till exempel, för dig som har lättare att hålla koncentrationen under 45 minuter, så kanske det inte blir lika jobbigt. Men för mig blev det jag tyckte det var jobbigast, det var det jag tyckte det var ett jätteintressant samtal. Men eftersom det vart lite hattigt, för att det måste få vara hattigt, det går inte att göra på något annat sätt. Så började det krypa i kroppen på mig och jag tappade hela tiden tråden vad de pratade om, kände jag. Förutom det där med snöliknelserna, som jag tyckte var otroliga. Verkligen.
Ja, för att Han Kang, den här boken då, Jag tar inte farväl, den utspelar sig på ön Jeju i Sydkorea. Och har referenser till Koreakriget på, var det 30-talet, om jag inte missminner mig.
Kan du bättre än mig?
Ja, och jag kan inte svära på datumerna heller, men jag tycker att 30-40-talet är någonstans. Och Han Kang forskade ju väldigt mycket om det här med Koreakriget och hur det drabbade den här ön specifikt. Och hon hade ju också en dröm som hon berättade om. som blev någonstans viktig för boken.
Mm.
Och det var ju en dröm hon hade haft att hon gick i snön. Hur var det? Nej.
Jo, men hon hade... Nej, men hon, var det inte det att hon drömde att hon satte sig så in i sin karaktär så att hon till och med drömde om det hon skulle skriva om, vad som hände karaktären. Var det inte så det var?
Ja, men hon drömde att hon var på något fält och så var det avhuggna träd och bakom träden var det gropar med människor i. Och det var tusentals gropar av alltså gravar. Och så såg hon tidvattnet dra in och att hon kände så stark rädsla för att det här vattnet skulle svepa med sig resten av kropparna så att de aldrig mer skulle återfinnas.
Mm.
Och att hon kände så att bara jag kan rädda en, bara jag kan få med mig en.
Mm.
För karaktären i Jag tar inte farväl brottar sig själv med den här typen av ångest liksom.
Mm.
För som jag förstod det så, jag har inte läst boken, men att den här huvudkaraktärens bror försvann ju. Och hon önskade bara att de hade liksom fått tillbaka en enda benrest av broder, för hon visste att han var död på sätt och vis. Men bara för att ha någonting liksom, för att veta vart en del av honom är.
För det var ju så många som försvann där.
Ja.
Och bara spårlöst. Och det fanns aldrig. Liksom. Det är liksom, vad hon sa, en hel generation av män, typ.
Ja, hon sa vissa släkter av familjer var så ovanliga att stöta på. För att det var ju sån... alltså kriget, det var ju så, jag tror att det var 30 000 personer på den här ön som dog, mest män, men även kvinnor och barn, men mest män då, för att det var ju de man skickade ut i krig liksom. Och det var ju de man också hade som måltavlor. Så att det är ju mest kvinnor då, berättar hon, som bor på den här ön idag. Och hon hade ju liksom varit och intervjuat folk och liksom sökt reda på jättemycket fakta om det här och hade väl blivit väldigt berörd av historierna som hon fick ta del av. Hon var ju också väldigt, jag tycker jag blev så fascinerad över liksom hennes röst.
För,
ja, alltså hon var, jag vet inte, hon var som en sås, även om jag inte riktigt förstod vad hon sa. Jag förstod ju vad översättaren sa. Men när hon berättade, hon hade sån förtrollande röst. Alltså det var som att hon, det hon berättade, man bara sa, wow, det låter så magiskt.
Ja, det jag reagerade på var att hon var en väldigt mjuk person. Ja. Jag tänkte hela tiden på det där för att, ja men åt snöliknelsen om att... men, snön... när snön faller på en kropp. Och inte smälter. Vad var det?
Okej, då vet man att den personen är död.
Ja, precis. Och att det är så hårt. Och så, hon skriver om som något så hårt och så kallt. Och så verkar hon vara själv en så väldigt varm och mjuk och empatisk person. Och jag tyckte det var så intressant kontrast. Så att jag satt verkligen och tänkte stenhårt på det. Jättelänge. Så att jag zoomade ut. Jättemycket, men det var väldigt, väldigt spännande. Och jag tror också mycket, nu som sagt, jag kan typ inte riktigt formulera mig, för jag var inte närvarande där under det samtalet, men det jag tänkte mycket på var de här kontrasterna mellan hårt och kallt som möter mjukt och varmt någonstans. Tänker jag igen på han kännan Kuna Talaka eller hur man uttalar det, som säger att det är ett privilegium, sa han, att kunna gå vidare från krig och från ett samhällstrauma. Och jag tänkte även det på henne liksom, när hon pratade också om ett samhällstrauma, om ett krig, och
Som ligger Sydkorea väldigt nära nu också. Med tanke på relationen till Nordkorea.
Ja.
Och där.
Dö.
Ja, lite.
Ja.
Nej, men där generationer också har brytits upp. Mellan de här två länderna. För att vissa generationer. Alltså vissa familjemedlemmar blev fast. I Nordkorea. Och vissa är i Sydkorea. Och de får inte träffas.
Nej.
Så att jag kan tänka mig liksom att den här resan som hon har gjort i den här boken också på något vis kommer utifrån den här rädslan över att det här ska återupprepa sig.
Mm.
I och med att de ständigt tar emot hot från Nordkoreas ledare, liksom att vi ska anfalla, vi ska... det är ju väldigt mycket prat om kärnvapen och så vidare. Och jag kan tänka mig liksom att man då... Det är väldigt svårt att inte tänka tillbaka på det som har varit.
Ja.
För det får aldrig läka.
Nej, men exakt. Och jag tror att också att ett sätt att komma vidare är till exempel det hon har gjort nu. Att skriva ner det här och prata om det väldigt mycket.
Mm.
Men jag tror, ja. Jag vet inte vad jag säger.
Ursäkta. Jag tror ni bara får stå ut med att jag hostar lite nu.
Ja.
Sick.
Sick.
Mean girl reference.
Ja, jag tänker det också.
Jag tänker så här. Jag gick ju 2 dagar. Både fredagen och lördagen. Du jobbade där på fredag dag. Mm, så du kunde inte vara med.
Nej.
Jag var ju med på ett annat väldigt... otroligt intressant samtal.
Mm.
Som du också hade velat vara med på, tror jag.
Ja, men inte kunde.
Nej. Och titeln på det här samtalet var Ekohorror och urfolk. Och jag bara, men gud, det här låter jätteintressant. Så det här var så bra. Jag såg det inte på plats. Jag satt på mitt hotellrum och tittade på Litfest TV. Det här var tidigt på förmiddagen. Men det var i alla fall en författare och journalist från Kanada. Och han heter Wabgishig Rice.
Mm.
Och han tillhör då den här ursprungsbefolkningen i Kanada. En särskild stam.
Mm.
Och han har då skrivit en bok som heter Moon of the Crusted Snow. Där det står att han utforskar teman som katastrof, motstånd och återuppbyggnad. Mm. Så det är som en dystopisk... vad ska man säga, en dystopisk skildring av vad liksom samhället står inför och hur man överlever det och hur de här stammarna då, specifikt den här stammen som han skriver om, hur de kanske har lättare till att återbygga någon form av liv för att man ständigt har levt med naturen, man har ständigt liksom lärt sig att att leva av naturen och att inte vara lika beroende av det alla andra kanske förhåller sig till. Den här storstadsmentaliteten och att man är beroende av allt som hör till.
Mm.
Och
det jag tyckte var det när jag läste på om den här boken så för att det som fångade mig var att det handlar om lite kannibalism. Och det är intressant, tycker jag, i ekohorror.
Ja, det tror jag, det kom de inte in på just det här med kannibalismen. Utan de pratar väldigt mycket om det här. Just det här, hur skildrar man en sån här berättelse liksom. Och utan att... Ja, men vissa saker... Han berättar väldigt mycket om sig själv och sin stam. Och så här, hur mycket kan jag skriva om? Och vad måste jag låta vara bara vårat?
Mm.
Hur mycket där, kan vi dela med oss av vårt arm?
Det
är ju
jätteintressant med tanke på att så många vita skräckförfattare host Stephen King använder ju alltså de här urstamsbefolkningens typ burial places, alltså kyrkogårdar som roten till det onda som gör att den vita huvudprotagonisten blir galen. Host. Igen, Stephen King. Motherfucker.
Ja. Nej, men jag tyckte att det var så intressant för att moderatorn i det här samtalet, han heter Johan Sandberg McQueen, han är sydsamisk och skotsk gaelisk översättare. Som de pratar väldigt mycket om det här med dekolonisering, med fördomar och rasism. Den systematiska rasismen som man kan utsättas för. Och jag tyckte att det var ett väldigt intressant samtal. För att vi har ju den samiska minoriteten här i Sverige. Och de hade väldigt mycket liknande erfarenheter. Även om såklart mycket skiljer åt också. Men jag tyckte att det var ett väldigt viktigt samtal. Jag är väldigt glad att jag var med och lyssnade på. Och jag blev väldigt sugen på att läsa Wabgishig Rice böcker.
Ja, gud, jag har redan lagt till, jag ska beställa när vi får lön. Jag har inte råd i sig.
Ska jag
läsa den här Moon of the Crusted Snow?
Ja, för det har ju kommit en uppföljare också.
Jag såg det.
Som också, det, så här, det han, då men blir det liksom en ytterligare en generation som man får följa lite grann om hur de tacklar livet efter civilisationens kollaps någonstans. Och de motsättningar, eller så här, vad säger man? Ja, men det motstånd man stöter på liksom där naturen. Man måste liksom flytta runt för att kunna leva av naturen på ett hållbart sätt. Jätteintressant. Han var också väldigt intressant som person. Alltså, och man bara blev så här, men kan du bara snälla prata för 3 timmar? För att han var så karismatisk.
Det är så ledsen att jag missade det där.
Ja, jag vet inte hur länge Litfest TV har. Att man kan gå in och titta.
Man borde ju kunna gå in. Jag borde ju kunna se typ nu.
Ja.
Nej, för jag tycker det där är så intressant. Jag har ju fastnat väldigt, väldigt hårt för Stephen Graham Jones. Som också har urfolks härstamning. Och jag tycker det är så intressant att äntligen mer författare med på riktigt urfolks härstamning som skriver om de sakerna som vita manliga författare, oftast vita författare, har hijackat lite. Där de tar tillbaka det och typ skriver det rätt på sätt och vis. Tar tillbaka sitt veto på många sätt och vis och inte och liksom arbeta mot det här systematiska där skräckgenren mycket och fantasygenren har varit del i att utnyttja det som kanske bara är en annan kultur. Och det där tycker jag är så, jag tycker det är fantastiskt såna saker. Alltså verkligen.
Jag tycker också att han var så fantastisk, den här författaren, för att han pratar väldigt mycket om det här med berättelser han har hört från andra liksom, och det som har inspirerat honom. Och att han alltid har varit väldigt noga med att höra av sig till respektive person och frågat och bett om lov liksom. Och att deras berättelser liksom inte bara ska vara någonting han får, utan att han även vill ersätta för den tiden de har pratat om det. Oavsett om det är ett paket cigaretter eller om det är liksom 2000 spänn eller vad det kan vara, så vill jag liksom att det ska ge dem någonting också. Att han är väldigt noga med att ge tillbaka. Och att få att inte bara förutsätta så här att det jag har hört att det även blir mina berättelser och därför har jag rätt att dela med mig av dem. Utan att han går till varje enskild individ och frågar om lov, det tycker jag är jättefint.
Ödmjuka författare, I love
them. Ja,
älskar dem. Det var ett bra tema på Litfest i år, känner jag.
Ja, gud.
Verkligen behövligt. Men det var du var på det. Jag var inte på fredagen. Såg du något mer på fredagen?
Ja, jag såg en del också som heter Litfest översätter. Och då var det 3 olika personer som var med i samma samtal. Det var dels Marmon Saidi som är författare och översättare från Libyen. Han översätter väldigt mycket Ja, dels är det ju olika böcker, men även andra typer av artiklar, alltså forskningsartiklar och så vidare. Han hade, by the way, helt, alltså så här, han hade också så här mag, vet du, en riktigt djup basröst. Det var så här, du hade passat så bra som ljudboksläsare. Alltså, jag satt och jag var så här, jag vet inte, jag bara, det är alltså, för mig, men du vet så här,
jag måste ändå ge Romantas idé. Alltså, jag har ju aldrig någonsin varit så jävla kär i röster i mitt liv.
Nej.
Som nu, typ.
Nej.
Hur folk och, pratar och
min kompis som jag var med, hon hade så här, det är nog fel. Jag bara, men gud, hörde hans röst? Bara, ja, han var också jätteintressant. Jag bara, ja, men hans röst också fantastiskt.
Hörde rösten?
Jag bara, han kunde ha varit en pirat. Eller så. Jag vet inte om jag fick det ifrån, men han kändes, jag vet inte, som i så här Pirates of the Caribbean. Lite, att han hade passat bra där. Med den rösten. Han hade fått vara så här pirat.
Skit i översättningen, kör på rösten.
Ja, nej, han var också jätteintressant. Nej, men han var så intressant hur han pratade liksom om ja, men vikten av han, de läste ju också upp en del av hans egna liksom texter.
Ja.
Och jag tror att han var lite, alltså han tyckte nog att det var lite skämmigt att sitta och prata om sig själv. Han tyckte det var lite jobbigt, tror jag.
Mm.
Och sen hade vi Rafat Hikmat som en poet från Syrien. Han hade skrivit en dikt som han läste en bit av den på, om det var arabiska och eller om det var syrianska. Arabiska. Och sen läste de hela, han läste bara en del av den här dikten.
Mm.
Och sen läste de en hel, eller ja, en poesin, och sen läste de den svenska översättningen.
Mm.
Den var också helt amazing. Så väldigt djup och filosofisk. Man blev alldeles tagen av den.
Mm.
Och sen hade vi också Omer Abib som är journalist från Eritrea. Mm. Och det var ju också väldigt intressant. Just han berättade om hur det var att vara journalist i Eritrea.
Mm.
De hamnade in lite igen på det här med journalister som försvinner in i fängelser. Bland annat David Isaac som är en svensk journalist som har varit fängslad i Eritrea väldigt, väldigt länge. Mm. Ingen har koll på hur han mår, om han lever eller...
Nej.
Och han berättade att det är väldigt vanligt. Och det skildras även i hans berättelser.
Mm.
Just det här att någon bara vill komma och hämta in en till fängelset. För att man är journalist.
Mm.
Det var också ett väldigt starkt samtal.
Mm.
Ja. Men det var det som jag har varit på.
På fredagen.
Ja, det på fredagen.
Mm.
Och du var på några. Ja, efter Hang Kang så for jag ju hem och så gick du vidare.
Ja,
på andra samtal.
Jag gick vidare till andra livet. Nej, men jag gick ju. Mitt främsta mål var att gå på Sadie Smith. Jag, precis som i Jamaica Kincaid, det var mitt mål. Jag sket i allt annat. Liksom. Men däremellan skulle man ju... Ja, jag vet inte. Det var ju ganska mycket tid från det att du gick och från att till Sadie Smith skulle liksom, prata. Så då hängde jag med några av mina närmaste vänner här uppe i Umeå och de hittade att nere i studion då finns det ställe nere i källaren då, där man intervjuar också så pratade en kille som heter José Henrik Balaki tror jag från Brasilien pratade om sin bok och om manlighet och ekologi då eller miljö. Manlighet och miljö, helt enkelt. Mm. Vilket jag bara, nej, allt som har med manlighet kan köra upp någonting i arslet. Kände jag. Hade inte lust, men det hade mina vänner. Så att jag hängde på dem och jag är så tacksam. Jag är så tacksam. Jag har aldrig varit så tacksam att ha fel någonsin i hela mitt liv. Det var så intressant. Det var ett jätteintressant samtal Och främst för att den här José var en otroligt, återigen, ödmjuka författare, hörni. Det är ett ledord i den här podden idag. Men han var otrolig. Han är forskare inom sociologi. Han har släppt en bok som heter Min... jag måste kolla det där nu. För att det har inte jag ihop i huvudet. José. Han hette José. Men han dök ju upp här. Bortolucci heter han. Han är doktor i sociologi. Och har släppt en bok som heter Det som är mitt. Och det är hans debutbok som handlar om hans far. Som var typ en brasiliansk trucker, om man ska säga. Lastbilschaufför. Och han pratar väldigt mycket om den här känslan av att alltid ha imposter syndrom vars man än är. Så länge man är en skrivande person så har man alltid imposter syndrom, tyckte han. Men då ställde den här moderatorn en jättebra fråga som jag inte kommer ihåg. Och då svarade han It is the hope that allows me to write. Tror jag, något sånt. Jag kan inte riktigt. Det blir fel citerat här, bara så ni vet, för att I am not a superhuman. Och det tyckte jag, det fastnade i mig att han använde sig av hoppet för att skriva. Hoppet att någon ska förstå. Hoppet om att få höra hemma. Hoppet att få ner det här i liksom i text. Och då pratade han väl om liksom också vad som går förlorat i översättningen, till exempel. De pratade om det portugisiska ordet garimpo som betyder någonting med gruvbrytning, någonting malmbrytning, men att garimpo har ett eget ord i portugisiska. Och jag ska fråga min systers pojkvän Nicolas, för han är brasilianare själv och pratar portugisiska, så han ska få förklara det där för mig sen.
Min flickväns pojkvän.
Ja, det var jättekostigt. Nej, det var ett jätteintressant samtal. Jag var jättefascinerad och han var skitcharmig också, supergullig. Och jävligt ödmjuk. Sen gick jag på Sadie Smith. Efter att ha träffat typ en jag använde ju en speciell forskares teori eller avhandling när jag skrev min master, och henne blev jag presenterad för där på lördagen, vilket var jättefint. Så jag fick stå och prata med henne, och jag var ju, som jag alltid blir runt människor som jag ser upp till väldigt, väldigt mycket, jag blir jätteblyg och jätteosäker, och jag pratar alldeles för mycket. Eller så blir jag knäpptyst. Så att jag varvade mellan att vara knäpptyst och försöka hitta någonting att säga och bara stå och stirra på henne, och till att typ ordbajsa. Men jag tror hon tyckte jag var lite gullig, så det var ju tur.
Jag tänker att det måste vara väldigt skönt liksom, att så här bara bli lite... Jag menar att någon bara står och fangirlar lite grann. Alltså lite ändå ett bekräftelse liksom, så här, på att man... Ja, men jag har påverkat någon.
Ja, jag sa det också. Det är en av mina vänner som är vän med henne, och de sa att liksom, ja men alltså, för jag ojade mig över att jag kände mig så osäker, men henne sa att det var okej, och då sa jag att jag hade velat visa min uppsats för henne, men att jag fegade ur på en gång. Och då sa hen att det är nog den, du måste ändå tänka på att det är nog den största komplimangen en forskare kan få, att någon skriver en uppsats, vare sig om uppsatsen bekräftar eller motbevisar din avhandling eller din teori eller vad du har gjort, så är det väl jättesmickrande. Och det ska jag komma ihåg, att det måste vara, för jag hade nog upplevt det som jättesmickrande om någon hade använt sig av min magister eller min master för att skriva sitt liksom. För att man motbevisar mig så gärna. Bara make me relevant. Typ så känner
jag,
man väl.
Jag vill bara komma med en ny vinkling till det man redan har skrivit om. Det är också jättefascinerande.
Ja, så att jag känner väl lite halvt att jag gjorde bort mig. Men inte så pass mycket att jag ville att jorden skulle äta upp mig. Jag köpte typ 3 böcker. Fick jättebra boktips av henne. Och hon har rosa hår. Jag har rosa hår. We like each other.
Ni bondade över det.
Bonda så hårt. Det säger så här. Säg bara, färga håret rosa så kommer du bli kompis direkt med den personen som har rosa hår bredvid dig. Eller något sånt. På bussen. Va? Jag märker att jag blir själv exalterad när jag pratar om det här mötet. Men det för mig är väldigt stort. Jag har skrivit en master. Jag har använt mig av hennes avhandling. Och det var en av de huvudteorierna jag använde mig av. Och det var, hon var så trevlig. Hon var så mysig. Väldigt blyg också. Och jag njuter när jag blir så här nissig och pirrig. För att det är då jag oftast i sådana sammanhang som jag låter min mask falla av mycket. När jag får hänga mig åt den här fnittriga, glada, lite överväldigande. Vill bara ge dig så mycket positivt som möjligt för att så här känner jag kring dig. Liksom, där jag verkligen bara får låta mina känslor styra över vad jag säger. På ett positivt sätt. Och det är delvis den energin som lever kvar efter lite fest. Att jag fick känna det och fick uttrycka det. Och det var liksom helt okej, helt normalt.
Mm.
För hon, som sagt, hon skrev ju om skeva kvinnor också. Kvinnor som inte följer sociala normer. Inte som går emot vad som förväntas av en. Så att hon var väldigt, väldigt accepterande att jag fick vara mitt lilla nitter jag och se glad ut och verkade helt otrolig själv. Liksom. Och sen gick vi på Sadie Smith. Och vilken Sadie jävla Smith. Kvinna. Alltså vilken jävla citatmaskin. Jag och Joel, alltså vi bara vände oss efteråt till varandra och bara, alltså om man ändå fick sitta och säga såna här saker, att ha en sån hjärna, att kunna liksom, alltså nej men alltså under, alltså oj vad jag skrev, och jag har skrivit, alltså det är sida upp och, ja nu är det bara vitt för dig när jag visar det. Det är sida upp, sida ner, det är snett över sidan bara för att jag ska hinna liksom skriva ner allt och slippa bläddra liksom. Men det som stannar kvar med mig är, alltså hon är stenhård. Den här kvinnan har så jävla stark integritet. Hon har så jävla stark intellektuell integritet. Det vill säga, she doesn't give a single fuck vad du tror att du kan. Om hon kan, om hon vet, så vet hon. Och hon kommer säga det. Hon vara rakt på sak. Hon tänker inte vara otrevlig. Hon tänker inte vara trevlig i onödan. Liksom. Mm. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt spännande karaktär, en väldigt stark karaktär, för att det är så många gånger vi förväntas, särskilt som kvinnor och intellektuella kvinnor, att släta över vår egen storhet. Att släta över, att göra det lite bekvämt när det är ganska obekvämt. Och det spelar ingen roll om vi är i konversation med en kvinna eller med en man. Vi förväntas alltid vara, dämpa oss lite. Inte vara lika tuff, inte vara lika smart, inte vara lika intellektuell och inte vara det uttalat. Utan det som vi förväntas vara en skev bild av ödmjuk. Men alltså jag tycker att Sadie Smith var en otroligt ödmjuk person. Men hon visste också sin sak.
Mm.
Och det hon sa, och det här kommer säkert vara helt felciterat, men så får det vara, det är under en konversation och man sitter och skriver samtidigt. Men hon sa någonting liknande med, and it has always bothered me, people's impatience with people's lives. What are you going through? That must be the ultimate humanist question. What is more beautiful than somebody asking you, what are you going through? Och det där tyckte jag var så intressant, för hon pratade om det här med hur man relaterar. Och hur man oftast relaterar till den karaktären som mest lik en själv. Och hur man då lätt också kanske avfärdar de som står längst ifrån en. Och hon poängterade det också, att en karaktärs importance, eller liksom viktighet för historien, är inte alls baserad på hur mycket plats den får.
Mm.
Utan vilket syfte den fyller. Och då kan det vara så, menar hon, på, om jag fattar henne rätt då, jag kan ha fattat fel, because writing and listening is not my, att göra det samtidigt inte min bästa, starkaste sida. Men i alla fall, det är att det kanske är den karaktären som står dig längst ifrån. Den du relaterar minst till, som är den viktigaste för dig. Och den viktigaste för vad storyn är för dig.
Och då blir bryggan det här att fråga, vad går du igenom?
Vad går du igenom? Och att ha tålamod med människors liv. Att istället för att ha för mycket assumptions, people's assumptions, att låta det styra, istället bara fråga, vad händer? Vad går du igenom?
Mm.
Eller bara vara nyfiken på människor. Att inte hela tiden försöka hävda din egen vision.
Mm.
Utan försök möta andras. Först och främst. Och sen kommer det ditt komma också. Liksom. Och det var så spännande. Att få lyssna på. Och jag var... Ja, jag vet inte. Jag är så fascinerad av den här kvinnan på samma sätt som jag är fascinerad av Michael Kincaid. Det här liksom stora, stora intellekt som jag tror kommer att leva kvar forever i våran värld. Förhoppningsvis, ja, om människor fattar riktigt på riktigt vad det här är för människor. Men Sadie Smith var i alla fall där för att hennes bok The Fraud har blivit översatt till svenska. Den heter Bedragaren. Som är en historisk roman som utspelar sig 1870 någon gång. Och följer Elisabeth Touchet, tror jag. Och någon William Ainsworth, tror jag han hette. Nu ska vi se. Jag har tagit upp en typ en plot sample grej här nu. Jag har inte läst Bedragaren. Nu ska vi se. Elizabeth Touchett arbetar sedan länge i hemmet hos sin kusin William Ainsworth, en författare med sina bästa år bakom sig. Eliza är nyfiken och bra på att genomskåda saker. Hon misstänker till exempel att hennes kusin saknar talang. Och att etablissemangets England är ett land där fasaden är viktigare än sanningen. När bedrägerirättegången, The Tichborne Trial, hamnar på alla släppar blir hon genast fascinerad. Vem är mannen från Australien som hävdar att han är den rättmätiga arvingen till gods och titlar? Och vem är egentligen Mr. Bogle, den mystiska man från Jamaica som kallats som vittne? Bedragaren är Sadie Smiths första historiska roman baserad på verkliga händelser. En gnistrande intelligent roman om hyckleri, autenticitet. Gud vad svårt. Ja, och förklädnader. Och jag har bara inte läst den här för att jag är ju inte jätte... Jag var inte jättetaggad på att hon har skrivit en historisk roman. Vilket jag ångrar nu när jag har hört dem prata lite om den.
Mm.
Älskade ju, vad heter den här boken, om skönhet och vita tänder självklart.
Mm.
Och så, och sen så har jag hennes essäsamling Intimations, som är sex essäer om covid-pandemin, och hon funderar om livet och meningen med livet och sådana saker, som jag också för övrigt fick signerad och skämde ut mig totalt, känner jag, men det var säkert inte lika stort, det blir säkert större i mitt huvud, men ja. Oj vad jag är så taggad på den här kvinnan. Alltså hon är så cool.
Ja.
Hon är så cool. Jag tycker ni ska gå in och kolla på YouTube. Det finns massa intervjuer med henne. Och bara sug in er av den här kvinnan. För att så som hon för sig i livet, det är helt rätt. Hon är precis den hon ska vara. Hon är ingen annan än sig själv. Och det är så tydligt och det är så otroligt att få se en kvinnas intellekt ta så mycket plats och inte be om ursäkt. För hon är så unapologetic så att det finns inte. Wow. Allt är ett andetag.
Men jag tycker att det är så fantastiskt också att man, det är ju det här vi menar liksom är så fantastiskt med Littfest. Att det är så brett. Mm. Man blir så indragen i det här. Man blir så
uppfylld, tycker jag. På många sätt och vis. Där man känner liksom att det här är Littfest rör sig liksom bortom genreindelningar och bokklubbs fördelningar. Inte vet jag. Men jag har precis högt och lågt. Det är liksom, det är någon annanstans. Det är inte så att det är above it. För att det skulle, då skulle det mena på att ditt fest är bättre än någonting annat. Och då får vi vara in högt och lågt igen. Utan det är någonstans någon annanstans. Det är en konversation. Mm. En konversation mellan läsare, bok och författare.
Mm.
Det är liksom inte viktigt att hävda att det här är ett kostymdrama, det här är en spicy romantasy, det här är en fantasy, det här är en contemporary. Utan det Litfest fokuserar på är att få prata om humanitära saker och litteratur. Om världen och litteratur, om människan och litteratur. Och nörda tillsammans.
Och ge vissa liksom en plattform att få prata om saker där kanske Litfest liksom inte har företrädesrätt att prata om vissa saker, utan man bara erbjuder en scen.
Mm. Här, vi har plats. Liksom.
Mm.
Och jag tycker det är jag tycker det är otroligt, verkligen. Någonstans. Liksom det av de som ställer ut böcker också, liksom, de är typ förlagsbord, så är det många ideella förlag, förlagsföreningar som ställer ut. Det vill säga inte gigantiska förlag som tjänar jättemycket pengar, utan det är lite mindre förlag.
Mm.
Och det är liksom allt ifrån, jag gick och snokade in och kollade in ett rollspelsförlag och stod där och funderade, det här är ju spännande berättelser. Liksom. Och så finns det på liksom andra sidan så finns det Håströms förlag som är ett mindre förlag här i Umeå som gör nytryckningar på vissa klassiker och sådana saker.
Mm.
Det är liksom, det är allt.
Mm.
Och det jag tror på många sätt och vis, om man får vara sån, för nu är vi ju ändå en litteraturpodd och nu är vi ändå en bokpodd, att jag tror att man måste verkligen ge sig in i Litfest för att förstå vad Litfest är.
Mm.
Man kan inte kliva in där halvhjärtat. Utan man måste titta människor i ögonen och prata med folk mycket.
Mm.
För att känna av den här stämningen. Annars kan man nog känna sig väldigt utanför när man är där. För det är så mycket folk och det är så trångt där inne också. Och också vara medveten om var man är någonstans. Vem är det som står på scenen där?
Mm.
Vad pratar de om? Vara medveten. Och inte bara gå för att det ska vara lite skoj. Liksom. Så, tänker jag.
Mm.
Även om man säkert kan göra det också. De har ju asnice quiz på kvällarna. Så att det är ju king. Jag älskar Litfest och jag mår väldigt bra där. Jag mådde väldigt bra. Känner mig väldigt hemma.
Mm.
Omsluten. Men det är också det är lätt för mig att säga, för att där går jag med mina gamla klasskamrater från universitetet. Jag har genast ett sammanhang. Liksom. Det är, så kan det ju vara.
Jag längtar redan till nästa år. Alltså, jag siktar på att åka upp till nästa år också.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Ja.
Men det var det.
Nu har vi gått över tiden, tror jag.
Ja, som vanligt. Men det var kul att få prata lite i Litfest. Gå tillbaka lite grann.
Mm.
Nej, jag tänkte säga om det är någon som lyssnar på oss som har varit där, så dela gärna med er om vilka samtal ni tyckte var trevliga att vara på och vad ni tog med er därifrån.
Eller om ni är ledsna över att ni missade. Eller om ni är glada att det är över. Så kan det vara också. Första timmen för mig är fruktansvärd på Litfest för because social anxiety.
Ja, du gick efter mig. Du bara,
alltså jag gick på riktigt, höll i nästan dig. I din tröja på ryggen och bara, jag är så kort, alla är så långa, varför är alla så långa överallt? Och så bara, Emma, det är din sociala ångest som gör alla gigantiska. Bara andas så kommer det bli bättre. Så bara,
jag kände mig liksom din ledsagare, men det var också väldigt fint att du bara så
här, jag vågade inte röra mig. Jag måste se inte tokig ut. Gud.
Men jag tror att det var ingen som fokuserade på oss. Alla oss fokuserade på att ta sig fram.
Ja, det tror jag också. För det är jävligt trångt där uppe.
Ja, väldigt.
Men jo, berätta vad ni själva känner och tycker kring Litfest. Och så vill jag avsluta med ett så jävla bra King-citat av Sadie Smith. Vad är det?
Ja.
Hon säger så här. Everybody has a place. All of us are here, able to do something. Punkt.
Punkt. Det var fantastiskt.
Så, visst.
Det är stora ord som får sätta P för dagen.
Verkligen. Och så Då ser vi hur det går här med lördagar. Ha en trevlig helg. Så yes. Hörs vi till nästa gång.
Vi hörs.
Ha det bra.
Ha det så bra.
Hej då. Hej. Ni har lyssnat på Littpodden med Elin Åslin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjellson och Robert Granholm. Tack hörni för att ni har lyssnat.